Hej mina framgångsvänner och välkommen till ännu ett avsnitt av Framgångspodden. Och jag måste säga verkligen tack att du lyssnar. Det glädjer mig jättemycket att alla de här lyssnarna lyssnar varje vecka och verkligen uppskattar det. Har du några tankar, har du någon feedback, har du någon gästönskan, skriv till mig på Instagram. Jag svarar på i stort sett exakt allting. Jag lägger mycket av min tid på Instagram, tyvärr får jag säga. Men jag svarar på det mesta, så skriv jättegärna till mig där. En annan podd om du vill lyssna mer på mig och min kära fru Ida Varg är Sånt i livet-podden. Och vi har också kommit ut med ett nytt avsnitt där vi pratar om vår New York-resa och även skillnaden på Sverige och USA i barnuppfostran. För vi träffar nämligen en jätteduktig coach inom barnuppfostran i USA som heter Nina, där vi verkligen fick själva en helt annan syn på massor av delar. Så lyssna in det senaste avsnittet av Sånt i livet-podden om du vill höra på det. Det blev faktiskt jätteroligt. Och det är nämligen som så här att den här veckan på onsdag kommer jag ut med ett väldigt speciellt avsnitt, nämligen jag möter Alex Schulman. Och det blev jättehäftigt. Och vill du ha en liten försmak på det, så kan du lyssna i deras senaste avsnitt när jag och Alex Schulman prankar Sigge. Han blev verkligen total blåst. Jag går in och verkligen visar att jag hatar honom och gör ett prank på det. Att Alex berättar att fan, jag trodde att Alex skulle liksom gå på mig mycket, men fan Sigge, det var dig han inte gillade. Så att det kan du lyssna på. Men också på onsdag, då kommer ett legendariskt avsnitt ut med Alex Schulman i Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras av mathem.se, vilket jag tycker är en jättebra tjänst och gör så att jag sparar både tid och pengar. Man vill ju inte stå i en butik, plocka på sig massa saker, man hittar inte de här olika varorna, och då är det mycket smidigare att man bara loggar in på mathem.se och sen väljer man de varorna man vill ha. Man har sin kundkorg, så att nästa gång du loggar in, du bara trycker på det du köpte förra gången och sen beställer du hem det och de kommer till dörren. Precis innan jag spelade in det här så stod jag i och packade in varorna i kylen för att det kom precis till våran dörr. Det sparar oss jättemycket tid, verkligen. Och jag har också ett jättebra erbjudande till alla er, och det är att om ni anger koden framgång så får ni 200 kronor i rabatt på er första order. Så ange koden framgång så får du 200 kronor i rabatt på första ordern. Det är ju helt fantastiskt. Så ange koden framgång, 200 kronor rabatt på mathem.se. Det här avsnittet presenteras också av Lexus. För att lyckas med en framgångsrik resa behöver man alltid ständigt förbättras. Och det är också det som är roligt, att man hela tiden utvecklas. För att utvecklas man inte, då avvecklas man sakta. I alla fall om man ska försöka nå det man vill och komma vidare i livet. Och även som Petter Stordalen sa till mig, att succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen. Man är inte bättre än sin senaste prestation, som man ska hela tiden utvecklas och komma vidare. Hos Lexus är Kaizen ett nyckelord. I Japan betyder begreppet Kaizen ständig förbättring, vilket innebär att man på Lexus letar efter vägar som innebär att deras produkter och innovativa lösningar alltid kan förbättras. Så att utvecklas man inte så avvecklas man. Försök hela tiden utmana dig själv och hitta de vägar som är lite läskiga men gör att du kommer vidare. Så stort tack till Lexus och Mathem. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ja, nu gästas vi av den äldsta gästen som någonsin gästat Framgångspodden, nämligen Dagny Karlsson. Hon är född 1912, hon fyller nu 106 år och är världens äldsta bloggerska. Hon började jobba med att sy skjortkragar och hon har även sett andra världskriget. Men hon fick även en dator när hon var 93 år gammal och gick en IT-kurs när hon var 99. Alltså så himla häftigt. Vilket jäkla driv hon har alltså. Men vi går också in på väldigt hemska delar av hennes liv, där hennes första man både slog henne och låste in henne i en garderob. Jätte läskigt. Men vi pratar om Dassakaffe, vad det nu är. Nutid och dåtid, vad är de stora skillnaderna? Att man inte tvättar händerna efter ett toalettbesök. Sen går vi också in på hennes andra man och den sorgliga döden som skilde dem åt. Men när han dog så kände hon verkligen så här att hon själv ville dö. Men när hon inte dog så fick hon en tankeställare. Nu måste jag verkligen börja att leva. Och då började hon göra grejer hon verkligen ville. Man ska inte gamla sig i någonting hon har sagt och verkligen myntar in. Livet börjar efter 100. Hoppas du gillar avsnittet med Dagny Carlsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
Välkommen hit, Dagny Carlsson, till Framgångspodden.
Tack så mycket.
Det är en jättestor ära att ha dig här. Det är många som har frågat efter dig.
Säger du det? Ja. Jag hoppas att jag inte kommer att göra dem besvikna då.
Nej, du har ju ett uttryck som du har myntat, som är att man inte ska gamla till sig.
Ja, det ska man akta sig noga för.
Vad är det för någonting?
Även om man är gammal så ska man inte känna sig gammal och förbrukad, utan man ska leva på som vanligt.
Och vad är det att leva på som vanligt då? Är det att man ska njuta av livet? Eller?
Ja, man ska njuta av livet, ja.
Vad är det gamlingarna gör för fel då?
Ja, de inbildar sig själva och de får hjälp av omgivningen som säger att lilla du, det ska du inte bry dig om, för det förstår inte du och du har gjort ditt och så där vidare. Det ska de strunta i. De ska leva på som vanligt.
Och du är idag 105 år gammal.
Ja, fyller 106 i maj.
Det är gott. Vad har du för mål med livet? Vad vill du göra mer i ditt liv, känner du?
Ja, är det som nu så kan det gott fortsätta som det håller på. Men ingen lever ju i evighet, så även jag måste ju faktiskt dö en gång. Men jag tänker aldrig på det, för det är så tråkigt så.
Skulle du kunna berätta hur en vanlig dag ser ut för dig?
Ja, om jag inte har några åtaganden, så när jag vaknar går jag upp och hämtar tidningen vid brevlådan. Och så läser jag tidningen i sängen. Sen går jag upp och kokar mig lite kaffe och äter en smörgås och ett ägg. Jag har klätt på mig förstås emellan, det har jag faktiskt gjort.
Ja, det förstår jag. Hur mycket sover du om natten?
Ja, det är lite olika. Jag har varit väldigt dålig att sova. Men jag tror jag sover lite bättre på gamla dagar än jag gjorde när jag var ung.
Blir allt bättre när man blir äldre?
Nej, det blir det långt ifrån.
Vad är det som blir sämre då?
Jag hör ju dåligt. Till exempel.
Det är sant. Vad är det som blir bättre då?
Ja, inte särskilt mycket.
Du är i alla fall väldigt ärlig. Ja. Nej, men du är ju världens äldsta bloggare.
Ja.
Hur kom du in på bloggandet?
Ja, jag fick en gammal dator utav en släkting som hade köpt den i Amerika, och den gick igenom flera led i släkten för den hade varit så himla dyr.
Den var 32 000 kostade.
Ja, kostade den, ja. Ja. Och det var min systerson som tog den med sig hem, och hans mamma, som var min syster, hon grälade väldigt på henne, på honom, för den där stora utgiften. Men när han sen skulle byta till en ny, då satte han den gamla hos henne. Och då teg hon och tyckte det var inte så dumt med en dator. Och så demonstrerade hon sin skicklighet för mig. Och jag blev förfärligt avundsjuk. Men så tänkte jag, när man är så gammal som jag så kan man ju inte gå och stå och köpa en dator. Det verkar ju inte vettigt. Så jag lät det bero ett tag. Men så fick jag ju den där gamla datorn. Och då köpte jag några instruktionsböcker och lärde mig ordbehandlingsprogrammet. Och satt och skrev kåserier för mig själv och roade mig med. Och skrev brev på den också, för jag skaffade en skrivare med. Sen blev det datorkurser för äldre. När samhället kom underfund med att de gamla kanske kunde behöva lära sig lite om datorer för att hänga med. Och då anmälde jag mig till en sådan.
När du var 99 år, va?
Ja.
Det är ju,
ja,
det är
nej,
bra.
Ja, ja, nej, det var en kvinnlig lärare. Och när hon fick höra att hon skulle ha 99-årig elev, så var hon ju väldigt skeptisk. Ganska undrade hur i all världen det skulle gå. Men jag var ju inte dummare än de som var 70, så det gick ju bra.
De kanske till och med var dummare än vad du var.
Nej, det var de säkert inte, men om man har lite tålamod med gamla så lär de sig. Det tar väldigt lång tid, men de lär sig.
Det är en fantastisk historia. Och du har kvar den här datorn fortfarande som
Nej,
du jobbar
i? Jag är inne på min fjärde.
Oj, vad har du för dator nu? Är det
en PC.
En PC?
Ja.
Vad tycker du är roligast att göra
jag
med datorn?
Jag har en iPad också.
Aha. Det var inte dåligt. Vad gör du på den? Spelar du någonting?
Jag lägger patiens på datorn, det gör jag. Och så skriver jag ju mina blogginlägg på den.
Hur känns det då att blivit en sån stor kändis som du nu har blivit? Du har varit med i Skavlan, egen show, du har varit med på de flesta radiostationer och egen blogg som läs av totalt miljontals har jag läst den.
Ja, flera miljoner över hela världen läser de.
Hur känns det? Får du ta många selfies?
Känns jättebra. Jag har fått revansch för en dålig barndom. Jag ville bli något stort när jag gick i skolan, men jag fick inte gå i skolan för det kostade pengar.
Vilket år pratar vi nu? Du är född 1912.
Ja.
Var inte det då Titanic kraschade?
Jo, den gick under då.
Läste du det? Nej, du var ett år. Du kunde inte läsa.
Nej.
Nej. Har du kollat på Titanic?
Va?
Har du sett Titanic?
Ja, jag har sett filmen.
Tyckte du om Leonardo DiCaprio?
Ja, han är jättetjusig.
Ja, en fin unga. Men du gick i skolan? Eller du kunde inte gå i skolan för det kostade pengar?
Nej, man fick gå 6 år i folkskola. Sen var man färdigutbildad på den tiden för den som inte hade pengar. Men jag bodde i Kristianstad och där hade en grosshandlare donerat pengar till en skola där man kunde få fortsätta om man hade bra betyg. Och jag kom in på den skolan så jag gick 2 år till och lärde tyska och engelska.
Visst var det så också att din bror dog ganska tidigt?
Ja, han var 1,5 år yngre än jag. Och han fick difteri.
Difteri?
Difteri, det ja. Som i David. Och på den tiden fanns det ju inga botemedel. Så att han dog. Och det fanns en massa epidemiska sjukdomar, kikhosta och allt möjligt som barn slipper nu för att de blir vaccinerade mot det när de är små.
Hur var relationen då till din mamma?
Ja, den var lite kantig, det var den. Jag tror att jag var roten och upphovet till att hon fick gifta sig lite tidigare än hon hade tänkt sig. Så hon skyllde lite på mig.
Varför det?
Ja, det var ju dumt. Men som sagt var människan en konstig tur.
Varför skyllde hon
ja,
det på dig för?
Hon menade att om hon hade sluppit mig så hade hon kunnat förverkliga sitt liv som hon ville ha det. Men det fick hon inte. Sen fick hon ju flera barn till eftersom man inte fick välja då. Det fanns ju inte preventivmedel.
Var det med samma man, alla barnen? Det var olika män?
Nej, det var samma man.
Och din pappa dog ganska tidigt också?
Ja, han var 44 år.
Och du var 17?
Jag var 17, ja.
Hur kändes det?
Ja, jag var pappas flicka. Mamma brydde sig inte så mycket om mig. Så jag saknade honom väldigt.
Du har sagt det förut att det kändes som att din mamma inte ville vara mamma. Att
ja,
hon...
nej. Jag tror att om hon hade fötts i det hemmet där hennes far bodde så hade hon varit adlig. För min mormor var piga på ett gods. Och på den tiden var pigorna lovliga för herremännen. Så min mormor blev med barn och fick först en flicka. Och sen föddes en flicka till och då föddes min mamma. Och då tyckte väl antagligen den där herremannens föräldrar att det var lite pinsamt att han gjorde samma sak 2 gånger. Så att de när mamma skulle födas så övertalade de en dräng och sa till honom att om han tog på sig faderskapet för det där barnet som kom så skulle han få bli förman på gården. Så att, och det tackade han ju ja till.
Och sen träffade du också din första man. Han hette
Ragnar. Ja.
Och det var inte den finaste relationen?
Det var inte den finaste, säger du.
Han var fin, men det var inte den bästa relationen.
Nej,
väl?
Nej.
Han var lite stökig.
Ja, han gillade alkoholhaltiga drycker lite för mycket och spelade bort pengarna på kortspel.
Och ni gifte er sen?
Nej, vi var gifta. Jag råkade ju hamna på en syfabrik i Kristianstad. När min pappa var död och jag hade gått ut handelsskolan. Jag gick en handelskurs och lärde mig maskinskrivning efter vanliga skolan. Och hjälpte pappa vid hans affär. Så måste jag ju försörja mig när pappa dog. Och det var den värsta depression som har varit någonsin, och det var på 30-talet. Då hade jag en kurskamrat som kom och sa att det enda jobb vi kan få i den här stan, det är om vi går och sätter oss på en skjortfabrik och ser skjortkragar. Och det gjorde vi. Och sen hamnade jag i den rävsaxen.
Hur var det då? Var det kul eller tråkigt?
Nej, jag hatar att sy.
Nu hatar du att sy. Ändå så sydde du.
Ja, jag var ju tvungen.
Hur mycket fick du i timlön? Kommer du ihåg det?
Man fick inte timlön. Man fick 5 öre styck för en halskrage.
5 öre styck?
Ja, ja.
Hur mycket räckte det till då? Vad räckte 5 öre till? Man köpte en glass?
Det fanns inte glass en gång på den tiden. Det
fanns apelsiner i alla fall.
Ja, de kom till julen med en båt. Man importerade inte så mycket frukt när jag var barn och ung.
Jag läste det, att man fick köpa ett... Var det ett dussin apelsiner?
Ja, när vi var barn så till jul kom det en båt med apelsiner. Och så, som skulle räcka till hela Sveriges befolkning. Så att mamma fick köpa ett dussin apelsiner. Så vi fick en på julafton. Och sen fick vi en i gåtepåse när vi kastade ut julgranen.
Men din första man Ragnar, han drack väldigt mycket.
Ja, han drack, ja.
Gjorde han något dumt mot dig någon gång?
Ja, han klippte till mig och slängde in mig i en mörkad rob också.
Och låste in det där?
Ja, han var svartsjuk på allt. På mina intresse, på mina vänner och allting. Så han unnar mig ingenting.
Låter helt sjukt.
Ja, visst var det sjukt. En gång jag hade ordnat julfest för mina jobbarkompisar en morgon. Och när jag skulle gå så tog han mig hampan, som jag säger. Och slängde in mig i garderob, så jag kom aldrig till den där julfesten.
Och sen låste han dörren till garderoben, eller?
Ja, visst.
Så du satt där inne?
Där satt jag inne i en garderob som var ungefär 60x60.
60x60, en vanlig typ IKEA-garderob?
Ja.
Vad tänkte du då?
Ja, jag skrek ju som en vilde. Det gjorde jag ju faktiskt.
Men gick han ut och lämnade
dig? Nej, han stod och skrattade utanför.
Vilken idiot.
Ja.
Vill du göra slut efter det?
Va?
Vill du inte göra slut med honom, skilja
jo,
dig?
Jo, men han ville ju inte skiljas. Och på den tiden måste man vara ensam och skiljas, annars blev det ingen skilsmässa.
Ah, måste båda vara ensam?
Ja, måste vara överens, annars blev det inget.
Så även om, var det samma sak för männen?
Ja då, jag kontaktade en advokat alltså. Och han försökte, men Ragnar vägrade. Så att jag var ogift i 3 år innan jag blev skild.
Har du haft kontakt någonting med Ragnar efter det?
Nej, han sökte upp mig en gång när jag gick på kurs i Norrköping. Men jag rymde ju från honom. Jag ville sluta på den där skjortfabriken, så jag hade anmält mig till en kurs och skulle bli konfektionsingenjör i Norrköping. Jag hade sparat lite pengar och lurat. Bara, med hjälp av min arbetsgivare hade jag bara redovisat halva lönen för Ragnar. Och den andra halvan hade det, min arbetsgivare satt in åt mig. Och sen åkte jag till Norrköping och gick igenom en kurs där. När jag hade bestämt mig så talade jag mina vänner och hjälpa mig. Så Ragnar var fotbollsdomare som var borta några timmar en söndag. Och då tog jag ner takkronan och en tavla som jag hade köpt för 50 kronor och haft med mig hela mitt liv. Och sen försvann jag.
Du tog takkronan,
ja.
Och en tavla.
Ja.
Och sen försvann du.
Ja, sen försvann jag.
Vad gjorde du då?
Jag åkte till Norrköping och gick kurs och fortbildade mig.
Och sen kom du till Stockholm.
Ja, när jag var färdig där så läste jag tidningsannonserna. Och det var en plats som chef på, och arbetsledare på en fabrik i Sundbyberg som jag sökte och fick. Så hamnade jag här.
Och sen träffade du någon ny kärlek på Gröna Lund.
Ja, när jag kom till Stockholm kände jag inte en människa. Och jag hittade ju inte någonstans i stan heller. Det var sommar. Och Gröna Lund hade jag hört talas om, så jag gick till Gröna Lund och ställde mig till påseende vid landsbanan.
Jaha, du ställde dig där och ville bli uppbjuden då?
Ja visst, det var ju enda sättet på den tiden.
Var det många som bjöd upp dig?
Ja, det blev inte många, för att den första som bjöd upp mig, han bjöd mig på kaffe efteråt och sen så åkte vi därifrån.
Hur gammal var du då ungefär?
Jag var 37 år.
37 år. Och sen var ni ihop i 60 år, va?
Ja. Han var inbiten ungkarl. Så han förklarade för mig när vi träffades att om flickorna blev giftasfristna, då portade han dem. Så sa jag, jag är absolut inte giftaslysten, för jag är inte ens en gång skilt, sa jag. Så jag var totalt riskfri.
Härligt. Och det gjorde att ni höll ihop länge?
Ja, vi träffades och umgicks i 3 års tid. Och jag blev väldigt förvånad en dag när han frågade om vi skulle gifta oss. Du ska ju inte gifta sig, sa jag. Ja, men man kan väl ångra sig, sa han.
Ja, verkligen. Det var gulligt. Blev du glad?
Ja.
Gick han ner på knä?
Nej, dig? Så ödmjuk var han inte.
Vad gjorde han då?
Han bara frågade rakt ut. Jag tycker vi ska gifta oss.
Gav han dig en ring sen?
Va?
Gav han dig någon ring?
Ja, då.
Har du kvar den idag?
Ja, men jag har gjort om den.
Okej, okay. Har du på dig den nu? Ja, den var superfin. En ganska ändå stor guldring. Fin guldring.
Ja.
Betyder den mycket för dig?
Ja, han var så trevlig, så han var humoristisk och glad. Och reslysten, så vi reste mycket.
Var åkte ni någonstans?
Ja, det fanns inte alla resmål som finns nu. Vi åkte till exempel till Samarkand. Och vi var i Tunisien och vi var givetvis i Spanien, för det åkte ju folk, och Mallorca och sådana där ställen.
Och sen var du sugen bara för ganska nyligen. Du vill åka till Kina också.
Ja, det var en önskedröm att gå på kinesiska muren.
Är det något du fortfarande vill göra?
Nej, folk avrådde mig och så tänkte jag efter, och det kanske är för jobbigt för den långa resan för mig som är så gammal. Så den skrinlade jag.
Ja, det är jobbigt att flyga så länge.
Ja, det är för lång flygtur. Ja. Jag avskyr att flyga.
Det är jobbigt, tycker du?
Ja, jag är rädd att ramla ner också.
Ja, störta med planet.
Ja.
Det där tänker jag också på. Man får dödsångest.
Ja, visst. Ja. Jag är så glad när de landar så.
Man tror inte att det är sant att de... Visst, att är det ju sjukt att man får upp ett så stort plan i luften?
Ja, visst. Jag fattar inte det. Jag tycker det skulle falla ner av tyngdlagen.
Ja, det är helt sjukt. Men sen en dag så blev din nya man sjuk.
Ja, han fick cancer.
Hur kom det beskedet? Hade han ont någonstans eller?
Han var alldeles för tålig. Han hade säkert varit sjuk länge, men han klagade inte. Han svimmade en gång när vi var på stan, så vi, och då tvingade jag honom att följa med till en läkare. Och då konstaterade de att han hade cancer. Och de opererade honom också, men den hade spritt sig i hela kroppen.
Hur kändes det då?
Ja, det kändes fruktansvärt. Det var, och dels var jag dödstrött, för jag hade fått vårda honom i 3 år. Det är inte klokt att de låter gamla människor vårda varandra.
Nej, det måste varit väldigt jobbigt.
Ja, det var verkligen jobbigt. Jag var aldrig... Man får besök av hemsjukvården och läkare. Han måste till toaletten en gång i halvtimmen. Jag fick hjälpa honom dit. Jag blev aldrig någon nattro. Och en natt när nattpatrullen kom och skulle titta till honom, då kollapsade jag. Jag bara storgrät. Och då orkade jag inte längre. Då ställde de om så att han kom till Karolinska.
Och efter han varit där några veckor så dog han?
Ja.
Hur var det? Att förlora en som du ändå varit ihop med 60 år?
Ja, det var hemskt. Jag tänkte att nu dör jag också. Så jag kunde inte tänka mig att leva ensam utan honom.
Det var stark kärlek med honom.
Ja.
Vad var det som gjorde att du inte dog då? Att du kom upp från allting?
Ja, jag satt ju där och väntade på det. Alltså, men när jag inte dog så var jag tvungen att börja leva.
Man brukar ju prata om att man ångrar det man aldrig gjorde. Och vad är det man ångrar i slutet av sitt liv? Är det någonting som du ångrar att du inte har gjort?
Ja, jag ångrar att jag inte kämpade lite bättre för att få gå i skola och få mer utbildning. Och att jag stannade så länge i den där sybranschen som var fullkomligt meningslös att leva i.
Det var jobbigt att sy skjortkragar.
Ja, det var så tråkigt. Så.
Nej, jag är inte avundsjuk på dig.
Man fick dagdrömma.
Vad dagdrömde du om då? Vad ville du bli?
Resor och jag ville bli lycklig. Alla flickor drömmer ju om att träffa en rätt man och bli lycklig.
Och du drömde om att bli lycklig, finna kärleken. Du satt där och hoppades på att du skulle få det livet du ville ha.
Ja.
Men du fick ändå det lite till slut efter ett första misslyckat förhållande där du till och med blev inlåst i en garderob.
Ja, jag är så glad att jag kan minnas mitt andra äktenskap med glädje.
Vad skulle du ge för råd för att få ett äktenskap att hålla?
Jag tar reda på din motparts alla egenskaper och fel innan du gifter dig med honom. Och ser du minsta, är han svartsjuk, ska du akta dig. Och om man dricker för mycket så är det absolut omöjligt att bli lycklig med en sån man.
Ja, nej, man ska inte dricka, det är inget bra. Man ska inte behandla folk på det sättet som du blir behandlad.
Nej, man ska respektera varandra och varandras åsikter.
Vad skulle du ge för tips då för att man ska få ett så lyckligt liv som möjligt?
Ja, att bli lycklig, det är att både ta och ge. Man kan inte bara kräva att motparten ska... Det måste vara ömsesidigt. Att man bryr sig om sin motpart.
Du har ju inga barn. Är det någonting du hade velat ha?
Ja, det är klart det hade varit trevligt med barn. Men jag tyckte att min första man var inte värdig att bli pappa. Och jag tyckte jag var för gammal när jag gifte mig med Harry.
Nej, man vet aldrig vad det blir, helt enkelt.
Nej.
När du var liten så stammade du en del också.
Ja, det gjorde jag, för att min mamma var ju, som jag sa, inte särskilt lämpad för att ha barn. Och när hon tvingades att gifta sig för att jag skulle födas. Och sen blev hon gravid igen och fick ett pojke 1,5 år efter jag var född. Då glömde hon bort att hon hade 2 barn. Så att hon skifflade undan mig och brydde mig sig om mig. Och jag, då skrek jag som en vilde. Då tog hon mig och slängde in mig i garderoben.
Slängde din mamma också in dig
i
garderoben?
Ja, det var mamma som började.
Jaha. Men var det ett straff som du fick när du var liten, att man låstes in i garderoben?
Ja, det var väl inte allmänt brukbart, men jag åkte i alla fall in i den.
Hur länge fick du sitta där?
Ja, jag skrek ju sådant, så till slut var jag ju tvungen att släppa ut mig.
Fick du några andra straff när din mamma tyckte att du hade gjort det?
Efter, min mormor kom på mig en gång när hon hälsade på och jag stod i garderoben och skrek. Så hon tog min mamma i allvarlig upptuktelse och sa, då stammade jag, att om du inte gör det så förstör du flickan totalt.
Ja, det är riktigt dåligt.
Ja, det var verkligen fullkomligt galet.
Bra av din mormor att säga till då, tycker jag är superbra.
Ja, det var det bästa hon har gjort.
Nej, det är ingen bra alls att man straffar barn på det sättet. Nej. Det sätter ju men i livet.
Ja, visst, det förstör ju folk, ungen för livet. Men barn var inte som nu beställda, utan de fick man antingen man ville ha dem eller ej.
Nej, det fanns ju inga preventivmedel.
Nej, det fanns inget.
Nej. Nej, det stämmer. Men jag har hört också att ni inte var jättebra på att tvätta händerna efter ni har varit på toalettbesök.
Nej, det gjorde vi aldrig.
Varför gjorde ni inte det för?
Ja, det var inte vanligt. Och man hade ju inte rinnande vatten alla gånger på den tiden. Och hade man det så var det bara kallvatten. Och toaletten, det var en torrmulskrusett ute på gården.
Ja, det var inte lika enkelt att tvätta, det fanns inga handfat på det
nej,
sättet
fanns
att få.
Inget, nej, det fanns ju inga badrum eller så. Mamma badade oss i en liten zinkbalja.
Hur var det då när andra världskriget kom?
Ja, då hade ju Sverige lärt sig av misstagen under det första, som man ransonerade ju matvarorna ganska snabbt. Så det blev ju en allmän tilldelning, alla fick lika mycket.
Men var det så att man gick till ett ställe och fick mat då? Man kunde inte köpa det i affärer?
Jo, man fanns i affärer. Man hade bara fått ransoneringskort med kuponger de klippte. En kupong till exempel för ett hektar kött eller sådär.
Okej, så då gick man till affären och fick
man fick kupongerna utav myndigheterna med posten. Och det delades ut till alla. Och sen tog man då korten med sig när man gick till affären. Det fanns sockerkort och brödkort och kaffekort och köttkort. Fisk var inte ransonerad.
Var du rädd att kriget skulle komma till Sverige?
Ja, det var alla.
Vad tänkte du då? Tänkte du att oj, nu kanske börjar komma bomber och...
Ja, vi hade ju mörkläggning en gång.
Jaha, alltså hela Sverige bara slocknade?
Ja.
Vet du varför det skedde?
Ja, för att då svärmade tyskarna över sundet.
Okej, så då stängde Sverige av el?
Ja, då hade vi mörklav i fönstren.
Var du orolig för att dö då?
Det var alla.
Ja, krig är ingenting som är roligt.
Nej, det är hemskt. Och svenskarna har ju inte varit i krig sedan 1809.
Ja, de är inte så bra på det.
Nej.
Vi Vi kommer in på en programpunkt nu där det är så att en förskola som heter Nyckelpigan, de brukar ställa lite olika frågor.
Ja.
Och en fråga de ställer nu är...
Ibland är jag svårt att sova. Har du något tips?
Har du något tips för att man ska sova bättre?
Ja, man ska ju gå och lägga sig anständig tid och inte vänta till efter midnatt.
Det är sant. Den är jättebra. Då kör vi nästa.
Hur festar man rejält?
Hur festar man bra? Hur festar man ordentligt?
Ja, då ska det vara bubbel.
Då ska det vara bubbel?
Ja.
Champagne eller?
Champagne, ja.
Men du dricker ingen sprit alls väl?
Jo, champagne spottar jag inte i glaset när jag får.
Nej, det är sant. Det är superbra.
Vad är det bästa tipset någon har lärt dig?
Har du något tips som någon har lärt dig som du har tagit med dig i livet?
Ja, det är att man inte ska ge tapp när man har motgångar. Man får gärna grämma sig en bra stund, men sen ska man ta nya tag. Och så ska man alltid sträva framåt. Och så ska man bry sig om sina medmänniskor.
Det låter som att de sakerna som du säger är också nycklar för att må bra under livet.
Ja, och har man så trevligt som jag har fått på gamla dagar så jag njuter av tillvaron.
Du verkar må väldigt bra.
Ja, jag är så frisk, jag har inte en enda medicin.
Fantastiskt. Rör du mycket på dig? Går du mycket? Du gick i trapporna upp här som ändå ganska många trappor. Det är utan problem.
Jag rör mig varje dag.
Det finns ett ställe som heter Blå zonerna. Som är
jag är född i en blå zon.
Det är du i Kristianstad?
Ja, är utkanten av den blå zonen, Småland och Vittsjö och södra Småland.
Det är ju ett av de ställena för er lyssnare i världen som man lever absolut längst.
Ja, Vittsjö har flest 100-åringar och över 100 än någon annanstans i Sverige. Och sen är det någonstans nere i Europa som det är samma sak.
Ja, Italien är, sen är det också Okinawa. Ja. Det är typ 7-8 ställen i världen som är det.
Ja.
Varför tror du att Vittsjö har mer 100-åringar än exempelvis Stockholm och Göteborg?
Ja, det har jag svårt att förklara, men det är väl själva det är naturen också som har inverkan.
Man kanske inte stressar lika mycket där nere.
Nej, skåningarna är lite makliga av sig.
Ja, de är lite lugnare. Så man kan säga att några tips som du har för att leva länge är att man rör på sig väldigt mycket.
Ja, och att man inte grämmer sig allt för länge över motgångar. Och att man intresserar sig för omvärlden och det som sker runt omkring en.
Har du alltid haft bra självförtroende? För det känns ändå att du är ganska stabil i dig själv nu.
Nej, jag var hade väldigt dåligt självförtroende som barn och ung. Jag tyckte jag var klumpig och ful och misslyckad eftersom jag inte fick bli det jag ville bli.
Och vad var det du ville bli då?
Jag ville bli pedagog.
Och då tog det hårt på dig att du inte hade kommit dit, att du satt och gjorde skjortkrage istället?
Ja, och jag som tyckte så illa om att sy. Jag var den sämsta i syslöjden.
Okej, och ändå blev du sömmerska.
Ja.
Ja. Men då hade du dåligt självförtroende. Var det många som skrattade åt dig, kände du?
Ja, det var väl mest inbildning, för jag tror inte folk brydde sig så mycket som jag trodde att de gjorde.
Nej. Vad skulle du säga är de största skillnaderna på förr i tiden och nu?
Det är att vi har gjort så stora tekniska framsteg. Och det ska vi vara glada för.
Det jag kan tänka på ibland, det är ju så här att man har ju datorn, mobilen och allt det här med tekniken. Men förr i tiden, då hade man ingen dator och mobil.
Nej.
Då träffades man på en tid.
Man umgicks hos varandra.
Är inte det bättre Är inte det bättre att bara umgås och spela Fia med knuff eller spela kort än att sitta framför datorn hela tiden?
Jo, jag tycker ju inte att datorn är till välsignelse alla gånger. Men den, man kan inte sätta emot utvecklingen.
Vad tror du vi är framöver? Du har ju passerat liksom ett århundrade.
Ja.
Var tror du vi är om 100 år?
Ja, jag tror inte att världen finns kvar, för vi förstör vårt klimat. Vi kan inte andas och leva här. Kineserna får ju gå med munkavel, höll jag på att säga.
Ja, men, så är det ju. De har ju en sån här, så här skydd på, ja, på munnen.
Om vi inte tar bättre vara på våra, det som finns kvar utav luft och sjöar och allt, så går vi under.
Jag kommer ju träffa mycket politiker nu. Vi kommer ha alla olika partiledarna, ja, här med. Har du några frågor du tycker att jag ska ställa till dem eller säga att det här är väldigt viktigt?
Ja, det är viktigt att de ser till att det byggs tillräckligt med bostäder. Att ungdomar kan få arbeta när de har slutat skolan. Och att de tar hand om de gamla och sätter större värde på vårdpersonalen som ska sköta dem.
Om man har läst en del historier med att man har vanvårdat äldre. Man inte gett dem tillräckligt bra vård som de behöver.
Ja, det har funnits många missförhållanden och jag tror att det finns fortfarande. Jag tror att det finns för lite personal och det satsas för lite pengar på äldrevården.
Någonting som jag tycker också var spännande, det är väldigt intressant att höra på hur det var också förr i tiden.
Ja.
Att ni hade ett begrepp som hette dassakaffe. Dassakaffe,
ja. Ja, det var när jag jobbade på fotfabrik. Då hade vi ingen kafferast. Så då smusslade vi, turade som att ha en termos som vi gömde under koftan. Och sen gick vi in på toaletten. En med kaffet och sen så kom nästa man och fick en kopp. Alltså. Och sen tog hon hand om termosen och den andra gick ut, så turades vi om. Man får inte vara dum.
Man får verkligen inte vara dum. Och då... Vad hårt att ni inte hade någon kafferast. Det kunde de ha unnat er.
Nej, och man hade inte reglerad arbetstid en gång. Man jobbar lördagar till klockan 6.
Så måndag till lördag?
Måndag till lördag.
Hur var skillnaden då på jämställdheten förr i tiden? Med att vad mannen gjorde och vad kvinnan gjorde?
Ja, mannen var ju huvudman för allting. Kvinnorna hade inte mycket de skulle säga till om.
Vad gjorde kvinnorna då och vad gjorde männen?
I början var... yrkesarbetare på 1800-talet var det inte många kvinnor som yrkesarbetade. Det var de som hamnade på överblivna kartan, som man sa, och inte blev gifta. De blev lärarinnor och sjuksköterskor och pigor.
Och männen, de jobbade?
Männen kvinnorna jobbade och hade pengarna. Och kvinnorna fick be om pengar.
Och ta hand om barnen.
Och ta hand om barnen,
laga,
ja,
mat.
Laga mat.
Det var det som kvinnorna,
ja,
fick göra.
Ja.
Var det någonting du var sugen på?
Nej, inte särskilt. Jag såg om min mamma hade det. Så jag har alltid försökt mig själv.
Det var viktigt för dig att,
ja,
göra
det? Ja, det var viktigt att vara självständig.
Har du något råd till alla kvinnor som lyssnar på den här podden? Hur de ska tänka med sitt liv?
Ja, de ska stå på sig och kräva att de blir behandlade som en jämbördig motpart till mannen.
Och har du nu råd till alla män som lyssnar då? Något tips till dem?
Ja, att de ska hjälpa till i hushållsarbetet och inte låta kvinnan göra allting. Och bry sig om barnen och dela som de lovar när de gifter sig, djupt och lätt.
Helt rätt. Det ska vara mer jämställdhet åt folket.
Ja.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Jag tänkte att vi hoppar in på de sista frågorna. Och då ska du nu få ge ett tips. Och vi börjar med till en 20-åring. Vad har du för tips att ge till en 20-åring?
Ja, om den har möjlighet att studera vidare så ska den göra det. Och den ska kämpa. De behöver inte, bry sig om att utbilda sig till militär. För krig har vi ingen användning för.
Bra tips. De kan strunta i att bli militärer.
Ja.
Om vi hoppar vidare till ett tips till en 30-åring. Vad skulle du säga till en 30-åring som kanske är mitt i livet nu, funderar på om de ska bilda familj eller inte och har pluggat klart?
Ja, den ska också fortsätta att vara oberoende, men sträva mot att bilda en familj, för det är det som är livets mening. Att man ska, kvinnorna ska ju föda barn. Annars så har vi ingen framtid.
Sant. Och till en 50-åring, någon som är mindre än hälften så ung som du är. Vad hade du gett?
Ja, man ska inte känna sig gammal när man är 50. Då är man mitt i livet och har lika mycket kvar alltså. Och man ska inte känna sig gammal. Då man ska förnya sig ständigt.
Och vet du en sak som jag har läst om en undersökning, visade sig att man tog två grupper. En som hade ålderskris, de hade ångest över att bli gamla. Och en som inte hade det. Och de som hade ångest för det, de dog tidigare. Så att det är viktigt att man inte känner sig, har ångest över att bli gammal och njuter av livet så som du gör.
Alldeles riktigt. Det är så man ska leva.
Om man ger ett tips till en 100-åring. Vad hade du gett för tips till någon som precis fyllt 100?
Jag höll på att säga att livet kan faktiskt börja efter 100. Men det gör det ju inte för varje människa. Men de ska fortfarande röra på sig och läsa och hålla igång så gott de kan. Så länge de är friska.
Om man ska följa dig på din blogg, var går man in då någonstans?
1, 2, 3. Min sida, min sida med små bokstäver. snissekbojan.se.
Där hittar man dig.
Ja.
Men du, jag får tacka dig så jättemycket att du kom hit, Agnu. Det har varit jättehäftigt att höra på din historia. Du är en stor förebild för jättemånga här ute. Och så himla härlig tjej.
Tack.
Jättegrym. När jag blir stor vill jag bli som du. Stort tack, Dange.
Tack. Framgångspodden with Alexander Polaris.
Hoppas du gillade avsnittet med Dagny. Jag gillade henne skarpt. Tänk att hon är alltså, fyller nu 106 år och ändå är så pass skarp. Och hon har så här stora mål med livet och känner att hon verkligen har ett lyckligt liv. Jag är så imponerad av henne. Och vill du ha det vassast från det här avsnittet, snurra in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Och glöm heller inte, beställ framgångsboken. Har du inte gjort det, beställ den. Den är ju hur bra som helst, vi har lagt ett år på utveckling av den. Du kan inte missa framgångsboken. Gör det om du inte har gjort det. Jag vill också önska dig en jättebra vecka. Så syns vi snart. Ciao.